Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Klåda på armen, yrsel, kasthumör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
Hej och varmt välkomna. Det är onsdag och dags för ett nytt avsnitt av Succépodden Är jag sjuk? Nu kanske ni undrar varför jag, Jesper Schalén, läkare, påar den här veckans avsnitt. Med mig har jag idag bara, och det är inte så bara, men Emily Uggla.
Ja.
Ja, vad har hänt med Nisse?
Vad var det nu?
Är han sjuk?
Nej.
Nej.
Eller han är alltid lite sjuk, men han är på inspelning.
Han är på inspelning.
Ja, någonstans i buschen bland fästingarna.
Är det hemligt eller?
Ja, det finns, det är hemligt.
Spännande.
TV.
Fuckboy Island eller något sånt.
Antagligen. Han har köpt jävligt nice kläder dit.
Har han det?
Ja.
Ja, men vad härligt. Jag tänker ändå, om ni undrar, jag är lite sjuk faktiskt. Så att det är därför min röst låter som en 80-årig rökares.
Men den låter faktiskt lite annorlunda. Jag hör det speciellt nu med de här
lurarna. Men det ska nog funka ändå, tänker jag. Jag har ju faktiskt på mig Nisses gamla byxor.
Få se! Ja, så det var ju skitsnyggt ju.
Jag tänker ändå att han är med.
Alltså, de satt ju hur bra som helst.
Ja, jag vet. Ja, alltså, han får gärna fortsätta tvätta sina kläder och krympa dem så att jag kan få ärva dem.
Fan, perfekt.
Snart har jag bara Nisse Hallberg wardrobe.
Det är faktiskt sant.
Ja, faktiskt. Ja. Emily, hur mår du?
Nej, men jag mår bra. Jag känner mig liksom frisk. Typ psykiskt stabil. Ja, alltså såhär, jag känner mig chill.
Ja, du verkar chill, fast jag har ju å andra sidan aldrig sett dig ochill.
Nej, förutom i och för sig igår när jag mässade dig och frågade om jag kunde träna efter jag hade råkat vricka foten lite.
Just det, det gjorde du, men sen missade jag det, så att när jag väl såg de sms'en så hade det löst sig.
Ja, men då var det som att jag bara var ynklig, jag bara nej, jag har vrickat foten, vem ska jag göra av mig till? Jag hör av mig till Jesper, för jag undrade om jag kunde träna.
Ja, gick du att träna?
Ja, för det roliga var att efter jag hade mässat dig, då bara glömde jag bort att jag hade vrickat foten.
Ja, men det är så det brukar vara. Ofta när folk kommer till mig på jobbet, patienter, så har deras symptom gått över.
Ja, exakt.
Och så brukar det vara. Och det är också en viktig lärdom att ibland kan man ha lite tålamod. Alltså inte att du får gärna mässa mig, men just att det mesta går över med lite tid.
Verkligen. Jag tror egentligen jag mest vill ha en anledning att inte gå och träna. Faktiskt.
Ah, vi får se till.
Ja.
Vet du vad? De gånger när du inte vill ha det, så tänk att jag svarar, det är okej.
Ja,
faktiskt.
Tack.
För det skulle jag alltid göra om jag skulle behöva en anledning att inte träna.
Perfekt.
Och så. Vad ska vi göra idag, Emily?
Vi ska prata om något jag tycker är väldigt, väldigt, väldigt äckligt.
Så säger du varje gång.
Ja, det gör jag för sig. Men det här är ju ännu äckligare.
Vi ska prata om
Nisse. Nej. Ja, gud. Det är så tomt här utan honom. Nej, men vi ska fan axla det här bra.
Ja.
Ja, men vi ska prata om fästingar i alla fall.
Ja, fästingar.
Fästingar och vad man kan råka ut för. Jag har också någon liten rolig historia som är också väldigt äcklig.
Jaha.
Jag tycker den är äcklig i alla fall.
Fästinghistoria eller?
Ja, fästinghistoria.
Vad spännande.
Mm.
Nu blir jag nyfiken.
Ja.
Men du, vad vet vi om fästingar då? De här små liven.
Ja.
Egentligen. Det är ju små spindeldjur.
Mm, usch.
Ja, de finns i princip i hela landet. Förr i tiden sa man att norr om Dalälven finns det inga fästingar, men det där har förändrats.
Exakt. Ja. För att förut vågade jag gå barfota i gräset en gång när jag var i Norrland.
Ja.
Men nu kan man inte göra det.
Nej. Jo, det är klart man kan gå barfota. Okay, ja. Men man ska kolla om man har fästingar.
Mm.
Ja, det kan vi prata mycket om.
Mm.
Och det pratade vi om i programmet om panikångest.
Ja, det gjorde vi.
Så pratade vi lite om fästingar. Mm. Det var någon lyssnarfråga kring TB, tror jag.
Nej, det var jag som... Vi ställde någon fråga. Om man kunde dö.
Just det, det var en dead or alive-fråga. Mm. Så pratade vi rätt mycket om just TB.
Mm.
Idag ska vi beröra lite andra saker också.
Mm.
Nej, men det är så. De finns i princip hela landet. De trivs bäst i mörk och fuktig vegetation.
Mm-hmm.
Deras värddjur är oftast gnagare, typ möss och sorkar. Men även större däggdjur. Och då vi människor också då, såklart.
Mm.
Och det är därför vi pratar om det. Hade det bara gällt hundar, hade vi ingen hundpodd.
Nej, exakt.
De suger blod.
Mm.
De går igenom 3 utvecklingsstadier. Larv till nymf. Till vuxenfästing. De blir ungefär 3-4. Jag vet, låter fint.
Nymf. Låter lite sexigt.
Ja, faktiskt.
Fast det är ju verkligen inte det.
Det är den osexigaste nymfen jag någonsin har hört talas om. Ja, nej, men så blir de vuxna och då blir de så här runt 3-4 centimeter. Det hade varit jätteläskigt. 3-4 millimeter.
Ja, bättre.
Och de lever hur länge, tror du?
Alltså, jag tror att de är såna här övervintrade.
Ja.
Jag skulle satsa på 10 år.
Okej. Okay. Nej, 2-3 år. Okay. Jag är imponerad av det.
Som en gammal hamster typ.
Som en ja, men hur gamla blir hamstrar?
2 max.
Blir de det?
Mm.
Och är det för att de tappar sport?
1,5 om man har lite tur.
Och vad dör hamstrar då?
Ålder tror jag. Men cancer säkert.
Ja. Ja.
Jag vet inte.
Någon borde göra något. men i alla fall 2-3 år på fästingar imponerade på mig.
Ja.
Och så. Sen är det väldigt sällan liksom, man känner igen en fästing och kan säga, åh vad du har växt. Eller
ja.
Lever du i år igen då, såklart.
Mm.
Men jag tycker att det är ganska lång tid. Och det betyder ju också att de övervintrar, såklart. De är aktiva när temperaturen är över 5 grader.
Okay.
Så det betyder, förut så kanske man mer pratade om att fästingar var liksom aktiva och en grej under högsommaren. Eller liksom så.
När man tar av sig till shorts,
ja.
Typ.
Ja, men precis. Nu har ju det där liksom ökat lite. Alltså med tanke på dels att det blir lite varmare och mildare vintrar och lite mildare höstar.
Mm.
Så att fästingssäsongen har växt ganska mycket.
Mm.
Eller i tid sett. Och vad gör fästingen då? Jo, mellan larv till nymf och nymf till vuxen fästing så måste de suga blod för att liksom genomgå den här metamorfosen. Och då suger de blod då från de här gnagarna eller från människor eller större djur.
Gör larverna också det?
Jag vet inte.
Okej, vi säger nej.
Ja, vi säger vet inte.
Mm.
Ja. Men det borde de ju göra om de måste få i sig blod för att bli nymfer.
Ja.
Så vi säger att troligtvis gör de det.
Troligtvis.
Men kanske inte, de kanske inte gör det på samma sätt. Eller hoppar. För det är nämligen så att fästingen brukar, de gillar att sitta på grästrån. Så här 20 centimeter ovanför marken.
Mm.
Och så sitter de där. Den vanligaste fästingen i Sverige, Ixodes ricinus, saknar ögon. Istället använder den doftsinnet.
Mm.
Och sitt känselsinne. För om marken rör sig i närheten. Eller om den känner doften av koldioxid. Och det är ju liksom alla däggdjurs avgas, kan man säga. Vi andas alla ut koldioxid. Eller när den känner liksom någon speciell doft så sveper den med frambenen.
Fy fan.
Så att den fastnar i den kroppen som liksom går förbi.
Ja, så äckligt.
Ja, men det är lite äckligt.
Man hoppar de lite?
Nej, det gör de inte. Nej, de kan inte hoppa. Men däremot så, ja men som sagt, de känner exakt när de ska svepa med sina framben och krama om en vad till exempel som går förbi. En blek vad.
Ja, för de gillar ju ljus också, jag har hört.
Ja, det är väl mer myggor kanske som gör, tror jag, i för sig.
Ja, men jag har hört att de gillar vita handdukar och så här, vita kläder.
Jaha.
Ja, för länge sedan hörde jag det.
Jaha.
Men vad vet jag?
Nej, men det har jag inte.
Jag vet jag fel.
Att så här, myggor och sånt kan göra det. Att de drar sig till vita, eller till ljus då.
Ja.
Men i alla fall, de här liksom, de brukar ju oftast inte sätta sig där de liksom fäster. Alltså där de sveps med. Utan det fästingen gör, det är att den brukar krypa runt. Och då kryper den och letar efter något område med tunn hud.
Mm.
Lättare att få blod. Det får gärna vara lite sådär instängt, fuktigt och varmt. Därför så är vanliga ställen hos vuxna är ju knäveck, ljumskar, pung och armhålor och sånt.
Ja.
Ja, för där gillar de. Och de kryper inte så snabbt, så det tar ju tag innan de faktiskt biter.
Mm.
Vilket är bra. För att då kan man ju faktiskt bli av med dem innan de har hunnit bitas. Ja.
Liksom upptäcka dem.
Ja, men precis. Och varför är det farligt att få fästingbett?
Ja, det är det.
Bara?
Ja, jag tänker det är ju en risk liksom.
Nej, alltså själva fästingbettet är inte så farligt i sig.
Mm.
Fästingbettet märker vi oftast inte. Fästingen bedövar nämligen, skickar ut lite saliv innan den liksom biter så att det inte ska kännas alls. Och själva bettet är inte farligt i sig. Man kan få en liten lokal rodnad och svullnad och lite klåda.
Mm.
Så histaminberoende reaktion.
Mm.
Men att vi sitter här idag och pratar om det, det är ju för att fästingen kan bära på infektioner.
Exakt.
Ja. Och då har vi två liksom, infektioner som är huvudspelarna. Och det är ju borrelia, som är en bakterie.
Mm.
Och vi har TBE som är ett virus.
Exakt, och jag blev ju så chockad när vi pratade om det där i ett annat avsnitt.
Ja.
För jag trodde liksom att borrelia var mer att man liksom fick mer som en influensaliknande symptom. Att man kunde bli lite förlamad i ansiktet. Det är vad jag har hört liksom. Men jag visste inte att det var hjärnhinneinflammation man kunde få.
Nej, men alltså, det är ju det som kanske gör att man kan få neurologiska bortfall då, förlamning eller som oftast är tillfällig.
Men hjärninflammation, det är inte lika farligt som hjärninflammation?
Båda är jättedåliga att få, okay. Om vi säger så. Borrelia är ju en bakterie som fästingar får från gnagare.
Mm.
Det är liksom reservoaren i gnagarna.
Just det.
Och som vi människor kan reagera på.
Mm.
Man kan få lite olika symptom av borrelia. Det absolut vanligaste och det de flesta tänker på, det är ju det här erytema migrans.
Mm-hmm.
Som är det här cirkelformade...
Just det, som man ska leta efter.
Precis, cirkelformade röda utslaget. Behöver inte alltid vara rött, men att det är cirkelformat eller runt och utgår från där man har fått bettet.
Och då kan det vara gult? Eller liksom?
Nej, inte gult. Men det är mer, säger man att det måste vara rött, då kan folk missa om det är lite blåaktigt. Aha, eller något, okay. Sånt där.
Det är bra. Det kan alla lyssnare tänka på.
Ja, det behöver liksom inte vara rött. Men har du, och det behöver inte alltid klarna upp i mitten. Oftast, det klassiska är att det liksom blir som en, först som en rodnad, en cirkelformad rodnad, homogent, det vill säga liksom helfärgat, och sen att det klarnar upp i mitten.
Mm.
Och sen att den här, då blir det som en cirkel, och sen att den här cirkeln migrerar ut från mitten.
Ja.
Så det liksom växer över tid.
Exakt, och det kan ju vara lite farligt om man inte märker cirkeln i början, för då kan ju den växa ut över benet så det plötsligt inte är en cirkel längre.
Ja, du tänker så?
Ja.
Så att det är liksom mer ett streck.
Ja, precis.
Ja. Ja,
lurigt.
Det är lurigt. Oftast så kan man ändå se den här cirkeln och liksom göra en bedömning. Och kommer någon med liksom ett streck som är runt på hela kroppen, så kan man ändå säga att det borde vara borrelia.
Mm.
Det är väldigt sällsynt att det liksom blir så stort.
Mm.
Oftast så hittar man och så behandlar man det innan.
Mm.
Men det är erytema migrans. Det är egentligen ingen farligt så länge man behandlar det. Utan jag brukar tycka att men vad bra att det syns. För då kan man ställa diagnosen.
Mm.
Och just erytema migrans och den typen av borrelia infektion, alltså där behöver man inte ta några blodprover, utan det är en klinisk diagnos.
Mm.
Det vill säga att vi ser hur det ser ut och gör en bedömning att det här måste vara borrelia.
Mm. Erytema migrans. Och så får man penicillin?
Då får man penicillin. Vanligt penicillin som man äter, och sen brukar det blekna av.
Mm.
Det som dock är väldigt viktigt, tycker jag, det är att det här erytema migrans ej ska förväxlas med liksom en vanlig bettreaktion.
Mm.
Och en vanlig bettreaktion, tänk myggbett.
Mm.
Då får du oftast som ganska snabbt så får du en liten rodnad, och sen, exakt, kan det liksom bli lite svullet och rött runt omkring. Ja. Ja, kanske ingen böld, men för böld då tänker jag att det är varig och så. Mm. Men utan mer, men liten buller.
Liksom, liten buller, ja. Mm.
Lite svullnat och rodnat och att det kliar.
Mm.
Är du tema migrans och borrelia, det brukar inte visa sig förrän tidigast en vecka efter bettet.
Mm.
Så får man en fästing som man plockar bort, och vi ska prata sen om hur man plockar bort och allt annat att tänka på, men får man en fästing som man får bort och sen har liksom en röd reaktion som kliar, då behöver man inte oroa sig. Utan den brukar ge vika efter någon dag.
Mm.
Däremot om man får en fästing som man tar bort och sen ungefär en vecka senare eller senare så börjar det bli rött, och det brukar inte klia heller, är det tema migrans. Okay, det brukar bara synas.
Mm.
Då kan man vara mer inne på borreliaspåret.
Ja. Okay.
För det är väldigt många som hör av sig sådär en dag efter att de har plockat bort fästingen och tänker att det är borrelia.
Ja.
Men så är det en vanlig bättre reaktion.
Så skulle reaktion. Vilja vara, antar jag.
Ja. Och bättre reaktioner, hörni, det kan vi smörja med sån här xylokainsalva som går att köpa receptfritt på apoteket. Lite bedövning, så att man inte kliar på det där onödan.
Smart.
Och så. För kliar man på saker så kan man få en infektion av liksom det som finns under våra naglar.
Just det.
Och så. Och det är inte farligt, men det är onödigt.
Det är det.
Ja.
Men den andra då, den är farligare, eller?
Ja, alltså borrelian behöver inte bara ge det här erythema migrans, utan tar sig borrelian in i nervsystemet, alltså i vår cerebrospinalvätska, alltså för att mellan hjärnan och hela det systemet och kroppen så har vi en barriär.
Mm.
Det kallas för brain blood barrier. Och tar sig infektionen in i det systemet så kan vi få hjärnhinneinflammation.
Mm.
Borrelia meningit. Det är fortfarande samma bakterie, men betydligt allvarligare. Och symptomen för borrelia meningit, det är liksom feber, sänkt allmäntillstånd. Man kan få yrsel, huvudvärk och neurologiska symptom, helt enkelt.
Mm.
Det är någonting som gör att man ska söka till en akutmottagning. Om man har fått en fästing som man har plockat bort, även om man inte har fått en fästing såklart, men plötsligt känner sig, liksom får stark huvudvärk, känner sig omtöcknad och har svårt att tänka och sådana bitar, då ska man ta sig till en akutmottagning.
Hur länge ska man vänta med en huvudvärk?
Det beror lite på hur huvudvärken beter sig.
Okay.
Det finns de huvudvärkar som kommer, så åsknallshuvudvärk, som kommer pang, och det är liksom en huvudvärk som påverkar dig, som inte går att tänka bort. Det går liksom inte att göra någonting annat, man blir ljus och ljusskygg. Det kan vara tecken på en liten hjärnblödning.
Mm-hmm.
Då ska man inte vänta alls. Just den här åskknallshuvudvärken.
Nej, som man inte kanske känner igen sen tidigare. För spänningshuvudvärk tycker jag kan komma ibland lite snabbt sådär.
Det kan komma lite snabbare och sådär, men oftast brukar spänningshuvudvärk inte gå med liksom påverkat allmäntillstånd. Man brukar ofta vara ganska normalt klartänkt och så. Mm. Men får man en stark huvudvärk och känner sig allmänpåverkad och ingen tydlig förkylning eller influensa, så ska man dra öronen åt sig.
Fast ibland vill man väl ligga i soffan. Alltså är det att vara allmänpåverkad att man bara, oj, jag har ont i huvudet, jag måste ligga i soffan?
Bra fråga. Vad innebär det? Vi säger ju ofta allmänpåverkan. Alltså allmänpåverkan, det har kanske inte med att göra att säga, jag vill hellre ligga på soffan, men jag kan ju gå ner för trappan och slänga soporna.
Ja, exakt.
Utan allmänpåverkan är nog inte så mycket vad man vill, utan vad man kan.
Mm.
Att man mår skit, helt enkelt.
Okay.
Och inte är intresserad av sådana saker man brukar vara intresserad av. Man vill inte ha mat eller dryck eller liksom så. Man vill bara.
Och det kanske inte går bort av Alvedon heller och så.
Oftast inte.
Nej, okay.
Och så.
Good.
Ja. Alvedon maskerar sällan liksom allvarliga saker.
Mm.
Det är en jättebra medicin, men det är ingen risk att man liksom maskera någonting.
Nej.
Så.
Okay.
Så det är svaret på frågan hur länge man ska vänta med huvudvärk. Men alltså allting, det är väldigt svårt att ge så här råd att så här länge ska du vänta och så. Men utan det är lite mer konceptuellt.
Mm.
Att, så.
Mm.
Och det är borrelia meningit, neuroborrelios. Neuroborrelios kan också ligga kvar i kroppen ganska länge. Och ge lite så där udda symptom som kan påminna om mycket annat. Till exempel psykiatriska diagnoser.
Mm-hmm,
som faktiskt har visat sig vara neuroborrelios. Så
sjukt.
Behandlar man det så blir patienten bra.
Oj, vad sjukt.
Ja. Med det sagt så är inte all ångest och liksom, om man har betett sig dumt någon gång behöver man inte alltid tänka på att det är neuroborrelios.
Nej, men det är intressant.
Ja, men det är intressant.
Att det kan.
Ja.
Det.
Så faktum är att det ska alltid ingå i våra frågor. Just ta en fästing anamnes. Liksom, hur har du varit ute i skog och marken och sånt där också?
Mm.
För det är alltid en viktig differentialdiagnos att ha i bakhuvudet.
Yes.
Och så. Det var väl det om borrelia.
Mm.
Man kan även få lite andra manifestationer av borrelia. Man kan få akrodermatit. Drabbar ofta fötter. Liksom en fot. Att du får en så här blåskimrande hud. Och man undrar vad det här är. Då kan det också vara en manifestation av borrelia.
Är det sämre blodcirkulation då? Eller?
Jag vet faktiskt inte varför det blir en Nej. Annan färg. Och då kan man ta blodprov och se om det här är borrelia.
Mm.
Eller inte. Och då brukar man tar antikroppar. Brukar det vara skyhögt då, om man har en sån här akrodermatit. Däremot på om du ska ta reda på om man har neuroborrelios eller en borrelia meningit, alltså hjärnhinneinflammation, då räcker inte blodprover, utan då måste man punktera, då måste man ta ryggmärgsvätska.
Usch.
Ja, jag vet. Men det måste man göra då.
Det låter smärtsamt.
Nej, alltså det brukar inte vara så smärtsamt, men självklart kan det vara obehagligt att förvisso någon som är väldigt duktig och har gjort det många gånger sticker en nål i mellan ryggkotorna.
Mm.
Men det är liksom så viktigt, för då kan man se exakt hur det verkar se ut i hjärnan.
Okay.
När det gäller infektioner eller andra tillstånd.
Men får man liksom penicillin då som är tillräckligt stark, då brukar det vara lugnt liksom.
Ja, men absolut. Det viktigaste är att man tar reda på det och får rätt behandling helt enkelt.
Ja.
Ja, och då måste man ju alltid läggas in. Om man har en meningit, skulle jag säga.
Mm.
Så det är inget man liksom skickas hem med.
Nej, fy fan vad trist.
Och så. Mm. Så att det kan vara bra att känna till. Sen har vi den andra liksom stora spelaren, och det är ju TBE.
Mm.
Tick-borne encephalitis. Och encefalit betyder hjärninflammation. Det är ett virus, ett flavivirus, som har varit... Alltså när jag var liten så började man ju, och det här var ju liksom i 80-talet, och när vi var små.
Exakt, för innan dess hade ju fästingar gjort ett litet uppehåll i Sverige.
Ja, är det så?
Ja, min mamma har sagt det. Bara, det fanns inte fästingar när jag var liten, men sen kom det tillbaka på 80-talet.
Jaha. Ja, och det är ju säkert på att det var inte, alltså var det fästingar de pratade om, eller var det de här infektionerna?
Nej, det var fästingar, men jag kan ju inte lova att hon har 100% rätt.
Nej. Alltså, förra åren var det i alla fall typ i Roslagen, runt Stockholm, Mälardalen, det var där det fanns TBE. Nu har det där vandrat ner i Sverige, liksom hela södra Sverige och på västkusten och sånt där. Så förr i tiden, då var det ju kanske sådär, ska man vaccinera sig mot TBE? För det som är bra med TBE, det är att det finns ett vaccin.
Ja.
Det är 3 sprutor och sen fyller man på var 5:e år med en sån här boosterdos. Så på så sätt är det bra. Men förr i tiden så kanske man rekommenderade folk som var ute liksom i Stockholms skärgård att ni ska vaccinera. Nu rekommenderar man alla som liksom vistas ute i skog och natur.
Mm.
Och jag brukar säga att har du fått en fästing någon gång så ska du vaccinera dig.
Vadå, varför då?
Nej, men just att då betyder det att du lever på ett sätt att du är exponerad mot fästingar.
Okay, ja, jag fattar.
Så det är en ganska så här no-brainer tycker jag, om man ska ha fästingvaccin eller TBE-vaccin.
Det är
inte.
Också ett väldigt beprövat vaccin. Alltså jag har ju haft det sedan jag var liten.
Väldigt beprövat.
Så det känns inte så farligt och läskigt liksom, att ta.
Alltså alla vacciner kan ju ge en liksom förväntad, kan man ju ändå säga, en biverkan när immunförsvaret som tar emot det här vaccinet och liksom ska programmeras, alltså skapa antikroppar och bygga ett skydd.
Ja.
När det reagerar, hos vissa kan man ju känna sig lite febrig och påverkad i något dygn.
Ja, som små bebisar.
Som små bebisar när de har fått sina vacciner på BVC.
Exakt.
Precis, och blir lite skrikiga och sådär.
Ja.
Men det är inget farligt, utan det är mer ett tecken på att vårt immunförsvar gör sitt jobb och börjar jobba.
Mm.
Och så.
Exakt.
Men annars, beprövade vacciner, finns 2 stycken och de tas på samma sätt. Och det finns många aktörer som kan hjälpa en med det.
Mm.
Ja.
Men det är ju så här, om jag tänker på det senare alternativet då, som jag nu tappade namnet på.
TBE?
Ja, för nu tänkte jag på BVC.
Ja.
TBE.
Ja.
För det har jag alltid tänkt är det farligaste. Men det kanske är för att det finns vaccin för det.
Ja.
Liksom. För nu verkar det som att båda ändå är ganska farliga.
Nej, men båda är farliga. Vad sa vi, att TBE hade en mortalitet, alltså en dödlighet på 1%?
Ja, så det...
Så. Men det farliga med både så borrelia meningit, hjärnhinneinflammation och en hjärninflammation av TBE, det är ju att du kan få, dels så kan du bli så otroligt sjuk, framförallt i TBE, så att du behöver ligga liksom på intensivvård och vårdas med hjälp av respirator.
Så att man blir som ett kolli lite grann.
Ja, absolut. Mm. Och sen så kan man inte göra så, det finns ingen medicin mot TBE, Men då får man liksom symptomlindra. Kanske ge kortison så att hjärnan svullnar av. Och liksom så. Och även fast det går bra för det mesta så är risken ganska stor för att man får såna här neurologiska sekvele, alltså efterdyningar. Alltså att du blir märkt efter din infektion och behöver jättemycket rehab för att komma tillbaka.
Okay.
Det kan vara svårt med koncentrationen och liksom sådana saker lång tid efter.
Så man kan bli lite, typ långtidssjukskriven?
Ja, sjukskriven och långtidssjuk framförallt.
Ja. Fy fan. Ja, jobbigt.
Så att det är verkligen, även om dödligheten inte är så stor så är det ändå, finns det ju stora liksom dåliga grejer.
Ja. Hemskt.
Jag hade faktiskt en kollega som var otroligt läskigt nu i september. Åkte på TBE. Fullvaccinerad, ska jag säga också. Och han fick en genombrottsinfektion. Det vill säga han är vaccinerad men fick ändå en genombrottsinfektion. Så att han blev jättedålig. Och mässade. Och till slut, alltså vi hade sms-konversationer, han skulle till akuten. Och till slut kunde han inte skriva. Så han skrev bara så här, du vet så.
Men det är därför jag inte, jag är ju vaccinerad men jag vågar inte gå i gräset.
Men det är väldigt ovanligt och vi ska prata mer om din oro och lite fortsätta på det spåret. För det handlar mycket om oro. Och jag ska säga det att det är väldigt ovanligt med genombrottsinfektioner. Men tack vare, tror jag, att han var vaccinerad så gick det extremt bra för honom.
Skönt.
För hade han inte varit vaccinerad, då hade han nog inte varit tillbaka än. Jobbet. Och han jobbar 100% och
okej,
är sig
själv. Men det är ju en trygghet, verkligen.
Men just påminnelsen där, hur obehagligt det var när någon som är van att vara, man är van att den personen är snabb och liksom skarp. Lite så skarp, plötsligt inte kan så här skriva ett sms.
Nej, fy fan.
Ja.
Usch.
Så, ja, tack vaccin.
Ja. Ja, verkligen. Skitbra.
Ja. Men du, vi ska fortsätta prata om fästingar, men nu är det dags för någonting speciellt. Eller speciellt, för det här är Lisse som brukar säga, jag känner mig så ovan.
Kör bara.
Ja, för nu ska du gå till doktorn, va?
Japp.
Emily går till doktorn.
Ja, då är vi tillbaka, eller jag är tillbaka på mitt arbetsrum på min vårdcentral där jag jobbar och nu ska jag hämta nästa patient. Emily Uggla?
Ja, hej, det var jag.
Hej Emily, det var länge sedan.
Ja, verkligen, det var ett tag sedan faktiskt.
Ja. Hur kan jag hjälpa dig idag?
Jo, men det är så här att nu är jag här då i ärendet av en annan person. Jag oroar mig lite, eller jag börjat störa mig lite på någonting.
Ja.
Som jag känner att jag behöver hjälp med.
Okej.
Okay. Risk om att det här blir tjatigt, men...
Men det är en risk jag tar varje dag.
Ja, det är det faktiskt. Ja. Så du är lugn.
Det räcker med att vakna.
Så att det här är perfekt då. Jo, men du vet, Nissa har ju snackat mycket om det där kliande märket på rumpan.
Just det.
Så att jag har ju liksom hakat upp mig lite på det.
Ja.
Och nu verkligen kollat in hans rumpa väldigt, väldigt väl.
Ja.
Och ser det här gula blåmärket varje dag.
På höger skinka.
På höger.
Ja, nu bryter jag ju sekretessen mot Nisse, men eftersom det inte är liksom helt på riktigt där så tänker jag göra det.
Ja, exakt. Ja, precis.
För Nisse var ju hos doktorn här för ett tag
sedan. Ja, han har ju varit det och tjatat ganska mycket om det. Liksom, och jag är så här, och jag tänker så här, det är ju inget farligt.
Nej.
Men när jag liksom ser det där gula, jobbiga blåmärket så är jag så här, vad fan är det där för någonting? Är det bara, liksom, för ibland måste man ju få fråga doktorn hjälp. Du vet, ibland har man någon i sin närhet som mår dåligt.
Ja, ja, ja.
Så absolut. Man behöver liksom gå den andras ärende. För den personen kanske inte vill göra det eller någonting. Så jag tänkte att nu gör jag det.
Ja.
Och är så här, kan vi bara operera bort?
Ja, alltså... Nisse har ju då liksom ett kliande område på höger skinka.
Exakt.
Ja, typ mot höften.
Ja, mot höften.
Och du säger att det är blågult.
Mer gulbrunt skulle jag vilja säga.
Ja.
Men, och det är ju för att han kliar så jävla mycket. Så jag bara tycker att det är så jävla skumt.
Är han orolig då?
Nej,
är han rädd att det ska vara något farligt? Eller tjatar
han
bara?
Han har ju haft det så länge och jag är egentligen inte rädd att det är något farligt. Jag tycker bara att det är konstigt.
Är du orolig att han ska dö av det typ?
Nej, det är inte, men däremot känns det så här att det verkar vara väldigt jobbigt att klia så mycket att man kliar fram ett blåmärke. Det har jag liksom aldrig gjort.
Nej, alltså blåmärken är ju ofta tecken på så här, nu går jag in och liksom, blåmärken är ju ofta tecken på att något kärl har spruckit längre in. Mm. Klia till sitt blåmärke låter svårt. Då blir det ju mer en blödning på huden, ja, tänker jag. Och så, men är det ju inte, va?
Kan det vara då att det är någonting lite innanför huden som gör ett blåmärke? Oh.
Det var länge sedan Nisse kom hit till mottagningen. Ja. Jag måste, han kanske får komma nästa gång. Ja. Men jag måste titta på det där
jag
igen.
Jag tror det. Men vi kanske ska göra det nästa program. Ta en liten titt. Du kanske kan ha med dig en skalpell.
Nej, men så här. Det är ändå ett område som en gammal femkrona, eller?
Nej, det är större nu.
Va?
Alltså, nu
har det växt?
Ja, men nu är jag, nej, alltså, pricken ser jag inte ens. Men jag ser bara blåmärket som kanske är som en botten på en flaska, typ.
Vilken typ av flaska?
Coca-Cola.
Cola-flaska.
I glas.
I samarbete med cola.
Tack.
Nej, men vad heter... Ja, 17 kan det vara. Nu skäms jag lite för att jag...
Nej.
Tror att jag trivialiserar. Alltså jag tror fortfarande inte att det är något farligt.
Det tror inte jag heller.
Men jag känner att jag liksom inte riktigt gick hela vägen med diagnostiken.
Nej, för det är så konstig grej.
Ja, jag skulle behöva kolla på det. Nej, så här, man kan inte skära bort ett område.
Nej.
Som strular.
Nej.
Typ eksem kan man ju liksom inte skära bort och se det löst.
Nej.
För då det blir mycket ärr och sånt där.
Ja.
Mm. Däremot så skulle man ju, jag måste kolla på det igen.
Ja.
Men det man skulle kunna göra, det är att ta en biopsi. Vet du vad det är? En stansbiopsi. Då har man som en liten, du vet när man stansar läder och sådär. Alltså skärp har du kanske gjort någon gång.
Ett hål.
Ett hål. Mm. Och då har man en liten sån stans som är jätteskarp. Så man tar kanske 4 millimeter i diameter.
Mm.
Och så tar man liksom, har du sett när de borrar i så is i Antarktis?
Mm. Mm.
Och tittar på hur jorden såg ut för någon miljon år sedan.
Yes.
Ungefär så. Så man tar en liten sån stans på 4 millimeter kanske i det här fallet. Och så borrar man in den lite i huden.
Mm.
Man bedövar lite innan.
Ja.
Och sen skickar man liksom det man får upp.
Okej.
Till våra vänner patologerna. Som sitter och tittar i mikroskop. Och liksom, det är deras specialitet.
Men det skulle vara väldigt
intressant. Och så kan de se om det är inflammation eller om det skulle kunna vara, ja men så.
Ja, för det kanske är en inflammation. Eller om vi gör det, om vi säger att det här är en så här psykisk grej han har fastnat på, då kanske det försvinner bara när han får höra att det inte är någonting liksom.
Precis.
Så,
men
så brukar jag vara.
Är det nog, så det måste vi ändå ge honom. För jag tänker, man kan ju ha sån klåda som blir psykogen då.
Ja.
Och sen när man kliar så blir det liksom en kliområde.
Exakt.
Men det brukar, jag vet inte, det är för liksom avgränsat för det. Då borde han klia sig lite mer.
Ja.
På,
men visst är det inte dåligt av mig att jag kollar det här med dig nu bakom Nisses rygg? För han kommer bli glad, tror jag.
Ja, nej, men inte alls dåligt. Och är det så att man oroar sig över en anhörig och så kan man absolut komma och snacka med oss.
Ja.
Sen fan, är det ju oftast bäst att ha med liksom den man oroar sig för, lite beroende på vad det är. Då. Men, nej, jag tycker inte det är konstigt. Men tror du, Emily, att vi... Tror du Nisse kan komma till mitt jobb? Tror han är med på det?
Ja.
Att jag tar en sån stans? Tror du det?
Absolut.
Han är inte rädd och sådär för...
Nej, det tror jag inte. Och jag följer med, håller han i handen.
Ja.
Det blir ju hur bra som helst.
Vi gör det ganska snart då.
Ja, men gör det.
Ja, vad roligt.
Jag
behöver liksom, ja, precis.
Okej, men då säger vi att vi bokar in en tid för oss då.
Ja, men vi gör det.
Och så gör vi det där hudgrejen.
Ja, stansbiopsi.
Jag
ska kika först. Alltså, ja. Det kan vara så att jag inte har tänkt färdigt och så kan vi prova något annat.
Ja.
Men är det så kan vi göra det liksom som en intressant grej.
Mm.
Och då kan vi spela in det också.
Ja, det kan vi göra.
Och ha med det som ett inslag.
Ja,
ja.
Fan. Vi går till botten med Nisses konstiga kli.
Gubbrumpa, eller gubbmossa. Eller vad
nej, alltså hans rumpa i Beyoncé.
Du, jag kan tänka mig det.
Ja.
Du är vältränad, va?
Ja. Det är en mjuk men vältränad.
Mjuk men vältränad. Ja, men härligt.
Mm.
Ja.
Okej, men tack.
Ja, men tack, Jesper, för att du kom. Och hälsa Nils.
Mm, det ska jag göra.
Hej, hej.
Hej.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Och där är vi tillbaka i fästingspåret.
Yes.
Ja. Emelie, har du någon fråga kring det här? Vad är något vi har pratat om TBE, vi har pratat om borrelia.
Jag har ingen direkt fråga, men däremot en liten historia om en gammal kompis till mig som var på Fårö där hon hade landställe, tog med sin nya kille.
Ja.
Var, du vet, vid stranden, lite gräs, bla bla bla. Och bakom i ett par buskar eller någonting så tog de av sig underkläderna och hade sex.
Ja.
Mm. Och sen efter
slut på historien.
Exakt. Ta-da!
Nej.
Nej, men sen efter sexet tog hon på sig sina trosor igen.
Ja.
Och de var vita, by the way.
Ja.
Sen hon vaknade på morgonen hade hon 16 fästingar på fittan.
Utanpå?
Alltså fittan. Säkert lite överallt.
Eller det spelar ingen roll, varför ställer jag det? Jag ställde frågan för att köpa mig tid. Att kunna bearbeta det här. Det var typ som, var du utanpå eller inuti?
Men jag tror att det var båda
16
och.
Fästingar.
Ja, så jävla äckligt. Och då hade de fästingarna liksom antagligen hamnat på trosorna.
Ja.
Och sugts dit till det lilla tygstycket. Och sen tog hon på sig dem, vaknade upp. Hennes nya kille fick liksom plocka bort de här.
Ja.
Så jävla
äckligt. Välkommen till relationen.
Ja, verkligen. Ja. Det är ett jävla eldprov ändå.
Ja, bra också, eldprov. Det är bra att kunna ta hand om varandra.
Ja, det är det.
Ja.
Men det är också väldigt äckligt. Som, har du sett den här filmen Antichrist?
Nej, jag har faktiskt inte sett den.
Nej, den är inte så läskig som...
Är det med Mel Gibson? Nej.
Nej, det är med han...
Ja, Lars von Trier.
Ja, exakt. Ja, Lars von Trier. Ja. Och där är det ju en scen är när någon av dem, jag kommer inte ihåg, somnar med handen utanför ett fönster och vaknar upp också med hela armen full av fästingar. Som en liksom läskigt moment.
Ja.
Och det var ju äckligt. Men det hände ju då henne fast på fittan.
Ja.
Alltså, men det är så jävla hemskt.
Men sen vet jag inte med trosorna där, alltså... Gud, nu ska jag komma in som någon expert och så här, liksom, prata om det här i efterhand. Men jag tror ju också att hade de sex där i gräset och de här fästingarna sitter och liksom vädrar efter värme, kroppsdoft och liksom sådana grejer, då gick de nog direkt på liksom muffen.
Kanske, för att det är nog jag
som... Och nog ganska snabbt också.
Ja, kanske, eftersom det är liksom lite tunt skinn.
Ja, men det måste ju vara himmelriket för en fästing.
Verkligen.
I dessa tider.
Lite snårigt, hårigt.
Snårigt, hårigt, fuktigt och härligt.
Ja, så enkelt. Det är verkligen en risk.
Ja, jo, men det är väl en risk. Och sen,
men det är det som är själva grejen med livet. Ja. Ska man leva livet, ha sex i gräset? Eller ska man liksom vara försiktig?
Nej, men precis. Alltså, och då kan vi lika gärna ta det. Vi pratade ju i avsnittet om hälsoångest. När Agnes var med om att du... vägrar gå i gräs.
Just det.
Ja.
Ja.
Och vi pratade också om att den här sommaren så ska du våga det.
Mm.
och att vi ska följa upp det.
Ja.
För det är ju så att även om de här fästingarna finns i jättemycket av och så, så måste vi ändå kunna njuta av naturen utan att ha ångest.
Man vill ju göra det.
Ja, alltså, du behöver inte komma tillbaka i höst och säga att du och Nisse har älskat i en skog.
Jag gjorde det.
Ja. Nej, för jag tänker så. Men det absolut viktigaste, för även om, jag menar, borrelia kan vi ju faktiskt behandla. Även om det är skönast att undvika, såklart. TBE kan vi vaccinera oss mot.
Mm.
Men som sagt, inget vaccin är 100%igt, även om det nästan är det så. Och du kan, har du jätteotur kan du få en genombrottsinfektion, alltså så, som min kollega Andreas. Men det viktigaste, alltså, det är ju alltid en balans mellan att kunna njuta och inte känna rädslor. När i en tid då mycket är härligt. Och fåglar kvittrar och det finns svamp i skogen och liksom sådana saker.
Exakt.
Utan det absolut viktigaste åtgärden man kan göra, det är ju att inspektera sig. Eller att någon annan hjälper en med det. Att man tittar på sina barn efter en sommardag. För vi kan inte hålla på med våra barn att de inte får springa i gräset. Det är liksom det sommaren är till för. Ja, och du har ju, fast dina barn är ju stora nu.
Ja, det är de.
Och så.
Så nu får de gå i gräset. Nu, för nu bestämmer de ju själva.
18-årsdag. Nej, men jag säger inte att det är fel och så. Men det blir ju också, jag menar, barn ska ju få leka ute. Alltså det tillhör ju någonstans sommaren. Och framförallt så kan det bli är det jobbigt med oro.
Ja, exakt. Liksom
den typen.
För jag brukar vara på mina syrors landställe, där finns det så mycket fästingar och mycket fästingsjuka. Ja. Alltså sjuka fästingar.
Ja, eller som sprider sjukdomar.
Ja, som sprider sjukdomar, exakt. Och då brukar alla då, deras barn och allt, rör sig i gräset. Jag brukar faktiskt sitta på tröskeln in till dörren.
Ja.
Alltså så jag sitter som på en liten trapp. För att vara safe.
Liksom. Hela liksom vistelsen då?
Ja, absolut. Ja. Och, ja.
Det kan ju vara skönt också att vara den där som sitter på trappan. Där
det kan absolut, liksom, man får liksom lite lugn och ro. Ja. Och sådär.
Men
lägga sig i ett gräs är ju också, jag minns det som att det var jävligt härligt.
Ja, men, du kommer se i sommar att det fortfarande kan vara jäkligt härligt.
Jag ska pröva.
För grejen är, det viktigaste, och framförallt med barn som är, de har ju så små kroppar så det går ju så snabbt att kolla igenom dem. Men liksom innan läggning, när man borstar tänderna, ha som rutin på sommaren om man vistas i skog och i natur, att man faktiskt kollar igenom. Och man tittar mellan skinkorna också. Alltså verkligen gör en sån 360 graders kontroll.
Gud ja, det måste man.
För då har man, då kommer inte de här överraskningarna så.
Nej, alltså grejen är faktiskt, om jag får dra det här lite längre, så tror jag också är rädd för att en gång när jag satte mig i gräset, fast liksom på min jacka.
Ja.
Det var på någon picknick. Då när jag kom hem, vet du vad jag hade i håret? Först en tvestjärt.
Ja.
Sen typ 20 minuter senare hade jag en gråsugga.
Jaha.
Mm.
Ja, de är
väldigt äckligt
i alla fall. Nej,
men då känns det ju som att de där små krypen bara hittar mig och kommer dit.
Jo, men de har väl ingen roligare för sig.
Nej.
Förstår du för en gråsugga att så här få komma till en lägenhet och så här TV. Nej, men så. Jag tänker att de passar väl på.
Ja, de gör
och följa med dig hem typ så.
Men jag får ta lilla risken och jag ska skicka jag ska skicka film. Vi kanske gör det tillsammans i Humlan.
Ja, men
eller
precis.
Någonting.
Ja, nej, men exakt. Undrar om det finns mycket fästingar i Humlan.
Det tror jag. Absolut.
Tror du det? Ja, det var intressant. Men annars skulle det kunna vara en sån safe zone för dig.
Lite.
Och så. Nej, men kolla igenom barnen framför allt varje dag innan läggning. Det går att få in i rutinen. Och det går jättesnabbt. Har ni vuxna varit ute i skogen, kolla igenom liksom upp till ljumske när ni kommer hem. Och se att det inte är något som kryper. Kryper det, ta bort det, så är problemet löst.
Ja.
Och ju snabbare man får bort en fästing som har satt sig, desto mindre risk finns det för infektioner. Då. Det är lite beroende.
Gäller det alla infektioner?
Lite oklart, men det är bra. Man behöver inte ha panik och ambulans, men det är bra att få bort dem.
Mm.
Hur får man då bort dem?
Exakt.
Ja. När jag var liten så användes det bensin utan eld. ska sägas. Mm. Så min mamma inte får någon anmälan på
sig.
Nej,
det är bra.
Bensin, för då skulle man liksom kväva fästingen.
Just det, smör.
Smör, för att då skulle man kväva fästingen. Ja. Det fanns liksom, man skulle vrida motsols, medsols. Alltså det fanns så mycket olika tekniker hur man skulle göra. Nu ska man bara ha en spetsig pincett. Försöka få tag så långt in på fästingen, så nära huden som möjligt, och dra rakt ut.
Okej.
Ja. Är det så att det liksom en liten fragment av fästingen sitter kvar, oroa er inte, kroppen kommer ta hand om det.
Ja, det är så. För att förut var det alltid så här, sitter huvudet kvar, växer ut en ny.
Jag vet.
Är det en skröna?
Det är så konstigt. Jag tror att det är en skröna.
Jag tror att det är fan vidrigt.
Nej, men det var så mycket trolleri kring fästingar. Mm. Jag tror jag sa det någon gång, men jag är ju uppväxt väldigt lantligt. Utan vänner dessutom i närheten. Så att jag var väldigt mycket ute i snår och lekte robot typ. Det min barndom. Det betydde ju också att jag fick så jädra mycket fästingar. För de gillar mig.
Mm.
Och fästingar älskar pung.
Ah.
Så att jag vet ju att jag kunde ha så 4-5 fästingar på pungen.
Fy fan.
Ja, men den sitter kvar än, alltså pungen.
Skönt.
Så ingen fara. Men jag kommer ihåg, det kliade ju väldigt ofta på pungen. Jag kommer ihåg när jag och min mamma skulle åka in till stan och göra något bankärende. Jag kanske var så 5 år.
Mm.
Vid Karlaplan. Alltså det är bara minnesfragment.
Mm.
Så kommer jag ihåg att det kliade så mycket på pungen. Så jag stoppade ner handen innanför jeansen och liksom, klia, vad skönt. Och så sa mamma till mig när vi gick in på den här banken att säga, Jesper, nu får du hålla dig från att klia. Du får inte sticka ner handen i brallorna liksom och klia på pungen.
Inte bankvänligt.
Nej. Men då löste jag det genom att öppna gylfen och dra ut pungen genom gylfen. Och då tyckte jag, då stack jag inte ner brallorna, men jag hade liksom pungen tillgänglig. Så då kunde
så
jag
jävla kreativ. Liksom
ja, men det var kreativt. Det var liksom ingen
alltså,
långvarig
din
mamma.
Idé.
Nej,
banken.
Jag kommer inte, banken sa nog inte så mycket, men jag tror mamma sa åt mig igen, tror jag. Men det var, ja, så väldigt mycket fästingar i alla fall.
Riktigt kul.
Ja. Ja, jäklar, pungklia alltså.
Ja, för fan. Ja.
Nej, men så att inspektera era kroppar helt enkelt. Och det var det jag sa också där, att du har ju utmärkt hjälp av Nisse att inspektera liksom så.
Verkligen.
Om det skulle vara rygg och liksom sådana saker.
Nu kommer jag på en ny grej jag har hört.
Ja.
Som jag alltid gör på mina barn.
Ja.
Vilket de hatar mig för. Så fort vi ska åka till så fort vi ska åka till något landställe.
Ja.
Då tar jag vitlök. Och så tar jag en vitlöksklyfta och så gnuggar jag in hela deras ben med vitlök och mina ben, så vi bara stinker vitlök. För att jag har fått för mig att fästingar då inte gillar, de känner bara vitlöken.
Ja, men det kanske är så.
Ja,
men
det beror ju på då om man vill lukta vitlök eller inte.
Ja, alltså det finns ju mygg och liksom fästingmedel som man kan använda också, ska sägas.
Mm.
Och så. Och ja, men det kanske är så att vitlök påminner om något idag.
Ja.
Jag vet faktiskt inte.
Nej, starkt.
Men hade de kompisar att leka med när de var små? Liksom?
Nej, men då var ju vi bland familj och de visste ju så, nu kommer de som familjen som luktar vitlök.
Alltså jag är ju uppväxt med, jag hade jättemycket öroninflammation när jag var liten. Och mamma som kanske inte ville behandla med antibiotika. Alltså så, lite åt det alternativa hållet. Så jag fick ju lökomslag, men också vitlöksklyftor instoppade i öronen.
Ja.
Så jag stank, och det här var ju en tid liksom där ingen åt vitlök.
Nej.
80-talet. Så,
så det var verkligen, det var då man var, gud, vitlök luktar så jävla äckligt. Nu tycker man inte det luktar.
Nej, men det här är din klasskompis Jesper som du sitter bredvid, och han har liksom haft vitlök instoppat i öronen hela natten. För att hans mamma tänker att det är en bra grej. Så att, ja, nej, det var inte lättare att skaffa kompisar.
Nej, jag vet inte.
Men, nej, men vitlök är ju någonting som används till mycket.
Men älskar ändå att din mamma är läkare, för det är hon väl.
Mm.
Och alternativ. Det tycker jag är en cool blandning.
Ja!
Du bara, nej!
Jo. Hon har, sen ska jag ju säga, nu är hon pensionerad, men hon har ju aldrig liksom, hon har ju aldrig gett sina patienter vitlök.
Nej, det förstår jag.
När
det
de har så här, det är så, utan hon är ju väldigt, varit en väldigt duktig och noggrann läkare, men det var väl mer hemma som alternativmedicinen kom
fram. Ja, men
exakt,
då, testa lite.
Ja, men det är länge sedan.
Ja.
Och så okay, är det.
Yes.
Nej, men så att inspektion, ta bort fästingen utan liksom så, och var lite lagom observant på om det dyker upp en sån här ring någon vecka senare.
Mm.
Och då kan man höra av sig till en läkare. Man kan höra av sig digitalt också. Det funkar jättebra om man tar en bra bild och berättar vad som har hänt.
Mm.
Faktiskt. Så man behöver liksom inte ta några prover eller något sånt. På det.
Nemas problem alltså.
Sen måste jag ju säga det med TBE. Att många kan ju få TBE-infektion. Och det blir liksom att man känner av det. Att man blir lite urslig och som en liten... en liten infektion som går över av sig själv.
Ja.
Alla drabbas ju inte av den här hjärninflammationen, ska ju sägas heller.
Fan, det undrar man ju hur många det är som du får så, du vet, lite mer farlig.
Ja, alltså... Ja.
Men det är som ett litet en tombola typ.
Alltså konstaterad TBE-infektion drabbas ju ungefär 200-300 av i Sverige varje år. Och då tänker jag att det här liksom...
Det är inte så mycket väl?
Nej, det är inte så mycket. Men då tänker jag att de 200-300 fallen borde ju vara ganska allvarliga i och med att de rapporteras. För jag tänker, får man det och inte märker av det så rapporteras det inte heller.
Sant.
Då tror man att jag har fått en liten influensa eller någonting under sommaren. Helt enkelt.
Yes.
Men viktiga grejer i alla fall. Och var inte rädda, utan våga...
Våga leva.
Jag kan säga, jag drog med, när min dotter föddes så var jag jättemycket ute i skogen och plocka eller leta svamp. Och då hade jag med henne en babybjörn på magen.
Mm.
Och då, lite dåligt samvete över det där, men då fick hon en fästing när hon var liksom en månad.
Ja.
Och hennes mamma fick panik.
Mm.
Och jag skulle vara så cool. Så ingen fara, vi måste ta bort den nu. Nej, men det är lugnt, vi är så bråttom, vi kan dricka upp kaffet. Alltså lite så.
Mm.
Och sen så åkte hon på Borrelia.
Nej.
Och så. Allt gick ju jättebra.
Ja.
Det var bara, det kändes lite dumt.
Det är klart.
Att jag var så cool.
Ja, men det är ju alltid jobbigt som förälder när man liksom...
Försöker vara... Man tar ju ofta motsatspositionen. Om en förälder är jättehispig över någonting så blir man ju väldigt lugn.
Exakt, för man måste ju bli
och
det.
Så liksom. Jag drar ut och släpper henne i gräset igen. Så lugn är jag liksom.
Ja.
Men
det kan också vara skönt med en sån person.
Ja, jag tror ensam. Inte Sanna tyckte det då. Det men vi har, ja, det är några år sedan. Så att, ja.
Allt gick ju bra.
Allt gick bra.
Man ska inte grämma sig över saker som har hänt.
Nej, faktiskt inte. Man ska inte gråta över spilld mjölk.
Nej.
Man får köpa ny mjölk bara. Ja. Nej, men det var väl det. Ja. Är det någonting mer?
Nej.
Om fästingar?
Jag har en grej.
Ja.
En grej. Jag vet inte om du har hört om det där, men för några år sedan, jag undrar om det också är en skröna, då sa de att det hade kommit en ny fästing som var, kunde galoppera, alltså springa i kappen och hoppa upp på ens ben. Och att den var lite större.
Det du kanske tänker på, Emily, det var för några år sedan så rapporterade man om en ny aggressiv fästing som man då upptäckte i Finland, men man också sett i Sverige. Det är en annan art, den heter Hyalomma. Jag tror att du uttalar så. Även kallad mördarfästing. Kvällstidningsvänligt.
Nice.
Den blir ju, kan ju bli liksom 2 centimeter.
Jag vill inte ens höra.
Och den, man tänker att den importeras med hjälp av lite flyttfåglar och sånt. För den har sitt ursprung i Afrika och kring Medelhavet. Den kan tydligen springa snabbt eller krypa väldigt snabbt. Sen vet jag inte hur snabbt. Men jag menar, du kan ju nog springa ifrån den om man säger så.
Tror du det?
Ja, och där har man också sett att just den arten har burit på lite så här blödarfeber. Alltså allvarliga virussjukdomar som TBE fast ett annat virus. De man har hittat i Sverige av den här typen, det är inte många.
Nej.
Har inte burit på de här farliga virusen.
Men vadå? Man har ändå hittat de här stora...
Ja, men vid 2 eller 3 tillfällen med det jag liksom läst mig till. Men sen det positiva är att de är vana vid så otroligt varmt klimat. Kommer ju där nerifrån. Och de överlever inte vintrarna här på de här breddgraderna.
Okay. Så det är kanske därför vi inte hört så mycket om det, även om det blir varmare här. Liksom.
Nej, men precis. Utan det var ett par år sedan så rapporterades om det.
Okej, okay. Så vi bara håller tummarna.
Ja, men det är klart att det låter läskigt med en fästing som är 2 centimeter, kallas för mördarfästing.
Ja,
och så.
Fy fan. Ja.
Men det ska inte vara några konstigheter. Det var tydligen en som verkade bli importerad som satt på en häst från Portugal.
Jaha,
också. Ja.
Okej.
Och så.
Så inte på någon människa?
Nej, utan vi ska nog inte oroa oss utan göra så att vi inte behöver oroa oss för just Borrelia och TBR och liksom de svenska fästingarna.
Ja, det räcker ju.
Tycker jag.
Okej, grymt.
Ja, nu har det blivit dags för ett stående inslag som kommer ibland. Och det är ditt inslag, Emelie. Vi pratar en ding-ding-värld. En
ding-ding-ding-värld. Okej, så här. Nu hamnar vi i min lilla ding-ding-värld. Jag har ju pratat om det också, att jag inte äter blåbär. Och det gör jag verkligen inte, för att för mig är det en skitstor risk. För jag har hört att blåbär, det kommer rävar som kissar på blåbären. Och då kommer det som en liten parasit från kisset. Som blir som att det kommer larver i min hjärna, som kryper upp i min hjärna och äter dem. Äter min hjärna.
Ja.
Från rävkiss. Och jag vågar inte heller, det här har liksom spridit sig lite nu, så jag vågar inte äta några bär. Inte ens vinbär, fast de är lite högre upp på en buske, för att hur vet jag hur räven har kissat liksom.
Nej.
Förstår du?
Jo, men jag fattar, jag bara tänker, ja, nej men jag hör dig. Jag hör dig. Och är det just rävarnas kiss då, eller?
Ja.
Ja.
Och jag glömmer alltid bort vad den här sjukdomen heter. Jag vet att den finns väldigt mycket i Danmark.
Mm.
Kanske inte väldigt mycket, men jag har hört att man inte ska klappa katter i Danmark, för de kan ha den här...
För att de ofta är fulla och aggressiva.
Antagligen. Ja. Och ja. Allmänt galna.
Och du är säker på att det är kisset?
Ja.
Oftast så sprids ju saker med bajset.
Ja, men det här, det är jag faktiskt 100% säker på.
Mm.
Och jag vet inte om du kan komma på vad det är för sjukdom. Om du liksom känner att den är skitovanlig. Om du känner att så här, jag kanske även skulle våga äta blåbär.
Alltså, på rak arm, självklart ska du unna dig blåbär. Detta goda bär som är så nyttigt.
Men också lite farligt.
Ja, alltså, jag undrar om du tänker på något som heter Echinococcus multiocularis. Som är en dvärgbandmask.
Ja, det låter väldigt bekant. Alltså det, dvärgbandmasken.
Ja, den är väldigt ovanlig i Sverige. Sprids dock inte med kisset, utan med avföringen.
Oh. Ja, det är fel.
Ja, fast det gör väl inte så mycket. Egentligen.
Nej, det spelar ingen roll.
Nej, för jag menar, avföring är lättare att se en kiss.
Mm.
Eller,
ja, men det är sant. Men det, det är exakt, för kiss är ju liksom, det kan man kan tro att det är regn.
Ja.
Och så plockar man.
När det kommer kan man tro att det är regn. Men om man ligger och älskar i skogen och ser någon som går och ska kissa, regna. Tror man att det är regn. Ja. Klassisk sommar och komma.
Yes.
Ja. Nej, men jag tänker, alltså, ja precis. Alltså, men om vi pratar om liksom, den här dvärgbandmasken.
Ja, vad är det som händer?
Echinococcus multiocularis. Ovanlig i Sverige, det är en parasit, en dvärgbandmask.
Mm.
Men som förekommer i, liksom, i andra områden på norra halvklotet. Vanligast, om vi pratar Europa, är södra delarna av Centraleuropa, Östeuropa och Baltikum.
Mm.
Men det är ovanligt att människor smittas.
Okej.
Okay. Ja.
Och det här förutom är, om man råkar äta lite bajs då?
Nej, men det är väldigt liten risk att man som människa, när man äter bär, blir smittad av det. Om man då skulle befinna sig i ett område, till exempel om vi skulle sitta i Baltikum, eller om vi, det spelar ingen roll var vi sitter nu, men om vi skulle gå och plocka bär i Baltikum imorgon och en räv liksom har bajsat där i närheten, så är det väldigt liten risk att vi smittas.
Mm.
Och det finns liksom ingen risk att äta vilda bär. Så, kopplat till det här. Sen kan det vara en väldigt allvarlig infektion. Så att läser man liksom om hur det är att bli smittad med det här, så är det ju för jävligt. Men,
men är det så att de äter upp hjärnan eller?
Nej, ja, alltså hjärnan är liksom inte den vanligaste lokalen för den här smittan i alla fall. Utan det är mer, det vanligaste är att levern blir angripen.
Mm-hmm.
Och det är inte så roligt det heller, såklart.
Nej.
Men att man får som knölar och så. Och det är en allvarlig infektion, såklart.
Mm.
Och,
men väldigt, väldigt lite.
Nej, men jätteliten risk. Sen tänker jag så här, alltså... Det finns så mycket bär och blåbär i skogen.
Mm.
Du får tänka att bären är ju liksom ändå lite upphöjda från marken.
Mm.
Så om en räv har bajsat i närheten, om vi skulle vara i Baltikum eller Centraleuropa eller något sånt, så ska det ju mycket... Liksom...
Ja, det ska fan vara... Det är ju tungt.
Kan vi inte säga så här, Emily?
Ja.
Börja äta blåbär, men fortsätt att inte äta rävbajs som du hittar när du är ute och plockar bajs, höll jag på att säga. Plockar
absolut.
Bär.
Jag måste också... Det? Jag tycker det låter skitbra. Jag hör också att det låter som att jag är lite puckad.
Nej.
Men det är bara min rädsla. Och att den här informationen har jag liksom haft sen jag var skitliten, så allt är ju lite blurrigt, men jag har fastnat vid
kiss. Är det järnkontoret igen eller som?
Kan vara järnkontoret. Järnkontoret. Ja. Okej, men vad bra. Ja. Det var skönt att bara lätta mitt hjärta över någonting som ja, du vet. Ja.
Ja, så då har vi två uppgifter till dig i sommar. Du ska vara ute och plocka lite bär och äta dem.
Yes.
Ja, blåbär.
Mm, i gräset.
Ingen bajs.
Nej.
Ja, tack.
Tack Jesper.
Ja. Då är vi tillbaka i detta sprudlande 2/3 avsnitt. Vi saknar Nisse idag, eller saknar, jag tycker det har gått väldigt bra.
Ja, jag är
liksom väldigt mysigt.
Verkligen.
Och så. Men avsnittet som handlar om fästingar, vi är väl klara med det. Vad har vi att säga sammanfattningsvis? Kolla av era hudkostymer innan ni går och lägger er om ni har varit ute i skogen. Var ute i skogen.
Våga lev.
Ät blåbär. Ta bort fästingen med en spetsig pincett. Det är väl det. Och vaccinera er mot TBE om ni inte har gjort det.
Ja.
Väldigt viktigt. Faktiskt. Ja. Men då ska vi kanske gå över till
favoritdelen
av den här podden. Och det är ju våra lyssnarfrågor.
Det är det.
Ja, lyssnarfrågor, Emelie.
Yes!
Alltså, vi får så mycket fina lyssnarfrågor.
Ja, det glädjer mig så mycket.
Och vet du vad?
Nej.
Nu har vi till och med vår favorittyp av fråga.
Har vi det?
Röstfråga.
Åh, jag blir så jävla lycklig.
Och så här är det, ni som lyssnar, att vi vill ha alla frågor högt och lågt. Inga frågor är konstiga eller dumma, utan skicka alla frågor. Ja. Då kan ni antingen skicka mejl till fraga@arjagsjuk.se eller så kan ni skicka dem via vårt Instagram-konto @arjagsjuk.
Ja.
Och på Instagram kan ni även skicka röstmeddelande.
Okej, och vi har ett nu.
Ja, nu har Marie skickat en röstfråga. Så att här kommer den.
Hej bästa podden. Jag har varit kär i Jesper sedan han var med i Vita Lögner. Men nu ska det inte handla om det, utan jag undrar, eller jag har några frågor. För det första så undrar jag, hur farligt är det med sötningsmedel? Vad ska man välja, socker eller sötningsmedel? Är det som att välja mellan pest eller kolera? Och sen undrar jag också om det är farligt att vara lös i magen över lång tid, alltså på sikt. Jag äter väldigt mycket fibrer och har också en så här nervös mage. Alltså så fort jag blir nervös så vill jag direkt springa på toa. Jag har gjort koloskopi förra året och allt såg toppen ut. Jag har inga magsmärtor, men jag undrar liksom, hur bra kan det vara att gå på toa liksom flera gånger per dag? Jättetacksam för svar och tack för en underbar podd, alla tre. Puss, puss, puss.
Men puss tillbaka.
Puss, puss, puss på dig, Marie. Fint.
Ja, verkligen. Och
jag blev lite generad här, ja, kände jag.
Jag blev bara väldigt glad.
Ja.
Jag tycker det är alltid så kul att höra när folk har varit väldigt kära i dig.
Ja.
För jag får ju såna, många sådana inbox också.
Får du?
Ja.
Jaha.
Verkligen.
Ja, ja.
Kul.
Ja, men roligt. Vad trevligt, Marie. Och tack så jättemycket för frågan. Jag blev så tagen så att jag nästan... det var ju två frågor och det ena var kring sötningsmedel.
Exakt.
Och Marie frågar, är det som pest eller kolera vad man ska välja då? Och då om vi tar ett exempel, liksom läsk.
Mm.
Så finns det ju lightläsk och det finns sockerläsk.
Mm.
Utan att liksom nämna märken. Det är ju så att de sötningsmedel som finns i lightläsk är ganska beprövat. Och man ser inte att det skulle finnas några liksom hälsonackdelar med det. Så. Det man har sett, och sen vet jag inte hur mycket man liksom har grävt ner i det, det är att dricker man lightläsk så äter man mer. Alltså kopplat till lightläsken, att man äter man en måltid så kanske man äter mer. Och jag tror att det i sådana fall skulle handla om att även alltså den här sötningsmedlet stimulerar lite insulinfrisättning.
Mm-hmm.
Alltså blodsockersänkande. Så att du kanske blir hungrigare. Men det här tar jag inte gift på. Men när det gäller socker så är ju socker socker. Och det finns ju otroligt mycket... Alltså läsk är ju typ det sämsta man kan ägna sig åt. Det är ju väldigt gott.
Mm,
och visst ska man ha det gott ibland.
Mm.
Men dricker man läsk varje dag så är det inte så bra för kroppen. På något sätt. För du kan liksom inte skoja bort mängden socker i en läskburk. För det är liksom det sockret det är. Så att jag tycker att så det finns mer hälsonackdel att dricka sockerläsk. Det är svaret på frågan, skulle jag säga rakt av.
För jag dricker ju alltid, jag väljer ju strategiskt alltid socker.
Ja.
För jag tänker att Ja, men som jag sa innan,
naturligt
jag
bara, då, eller?
Naturligt, ja. Finns i bröstmjölk som jag tjatat om förut. Ja. Så jag kör alltid socker. Ja. Nisse kör alltid light.
Ja. Nej, men, och det där är ju, alltså, jag hade varit på en föreläsning med en livsstilsprofessor. Så det låter ju jättekul.
Ja.
Men just hur vi lever och vad är bra och sådär. Och hon slog hål på den myten att, för jag har nog tänkt så i uppvuxen så att ska det vara så ska det vara.
Mm.
Ska det vara socker, ska det vara socker. Men det är ju fortfarande en stor mängd socker och det är inte bra för vår kropp på många sätt.
Nej, men det andra känns ju jävla kemikaliskt.
Alltså socker är ju kemikaliskt också.
Är det?
Ja. Alltså, men socker är alltså glukos i en molekyl. Allt är kemi.
Mm.
På något sätt.
Okej, okay, men om man säger att man skulle ta varannan då?
Ja, det är jättesvårt att säga vad liksom som ett bra upplägg. Men det finns i alla fall ingen nackdel jämfört med en sockerläsk att välja en lightläsk, skulle jag säga.
Det är typ samma skit.
Ja, och så. Sen finns det ju andra väldigt bra orsaker till att inte dricka alltså, en Cola Zero varje timme. Just för att det är dåligt för munnen, det fräter, alltså sådana saker. Så att det kan vara bra att spajsa till livet lite med antingen en sockerläsk eller en lightläsk. Lite vad man tycker är godast.
Ja.
Men man ska inte behöva dricka det hela tiden.
Nej, helst inte. Men det är många som dricker det varje dag.
När jag var liten så, min mamma då, nu pratar vi mycket om min mamma men hon var väldigt sådär, nej, aspartam, alltså det första typen av liksom artificiellt sötningsmedel som kom i lightläsk, att det pajade hjärnan.
Mm.
Och det tror jag att hon tänker fortfarande.
Ja.
Men det finns inga bevis för. Men,
okay.
Men ja.
Låter synd, men...
Ja, låter synd.
Och paja hjärnan.
Det vore jättesynd. Men det är också så här, det finns inga belägg för det. Utan då får vi liksom ta sockrets potentiella skadeverkan. Och där förlorar ju sockerläsken alla dagar i veckan, skulle jag säga.
Okej.
Ja, men drick vatten framförallt. Släck törst med vatten.
Det är lite tråkigare, men
ja, fast
bättre.
Fan vad bra det är och gott.
Ja, jag tycker inte det är gott.
Nej, inte jag. Du ser ju hur mycket vatten jag dricker. Jag dricker mer kaffe än vatten. Men ja, nu tar jag en klunk vatten här.
Och gör det.
Mm, ja, vad gott. Alltså, vatten har ju en smak i sig. Liksom,
jag ser hur gott det där var.
Mm. Mm. Ah, härligt. Tack Marie för frågan. Nej, just det, det var första frågan. Och sen så, kan det vara farligt att vara lös i magen under längre tid? Nej, men besvärligt.
Mm.
Och nu sa ju du Marie att du hade gjort en koloskopi. En koloskopi är ju då när man tittar med fiberoptik och undersöker hela tjocktarmen. För det är ju så att om man plötsligt får förändrade avföringsvanor i framförallt i vuxen ålder och får liksom lösa avföringar plötsligt från att ha haft en normal fast avföring varje dag under hela livet, så ska man ju faktiskt gå till doktorn.
Mm.
Och där kan man beställa en koloskopi för att se att man inte har en tumör eller någonting i tjocktarmen som... Var det jobbigt?
Just det. Nej, jag tänkte mer på att men då ska man väl varit lös i magen ganska länge.
Nej, det behöver man inte vara. Allting har att göra med förändringen. Att så här, har du en mage som sköter sig som en klocka, bajs klockan 16 varje dag, perfekta korvar eller du vet så. Och så plötsligt så behöver du gå på toaletten 10 gånger per dag utan att du har liksom en maginfluens, alltså en infektionssjukdom eller så.
Mm.
Då ska man kolla upp det. När kroppen plötsligt börjar bete sig annorlunda.
Mm.
Än vad man är van.
Man kan väl vänta ett par dagar i alla fall.
Ja, det är inget man åker till akuten med. Men Nej. Det är i alla fall någonting som vi välkomnar att man kommer och pratar om det.
Mm.
Men nu, Marie, du har ju gjort en koloskopi. Och då, om den var bra, så tror jag att där handlar mer om IBS. Alltså att magen är lite stressad. Du kanske äter lite snabbare än vad du borde. Ibland kan det sätta sig i psyket också. Att man tänker att nu måste jag bajsa hela tiden. Och så anpassar sig magen efter det.
Mm-hmm.
Plötsligt behöver man gå och bajsa flera gånger per dag.
Mm. Fibrerna då? Kan det ha någonting med grejen att göra?
Nej, inte direkt att man blir lös i magen. Utan fibrer brukar vara rätt bra liksom att normalisera avföringen, kan man säga.
Blåbär är ju väldigt bra om man vill bli lite fastare i bajset.
Ja, men precis. Precis. Banan också.
Mm-hmm.
Ja. Mm. Du äter ju inget av dem.
Nej.
Så du är jättelös. Ja. Nej. Men nej, Marie, det är inte farligt att bara vara lös i magen. Men däremot kan det vara väldigt besvärligt och handikappa om man är ute och reser eller liksom sådana saker. Så jag tror att du definitivt ska lyssna på vårt kommande avsnitt om IBS. Kommer nog efter sommaren. Vi ska prata mycket om magen, för det är en stor fråga.
Mm.
Men sen så tycker jag alltid att man kan gå till doktorn och se vad doktorn kan göra för dig. Det finns väldigt mycket bra tips.
Mm.
Och så.
Skitbra.
Ja, och tusen tack för frågan.
Tack.
Ja. Går vi vidare då?
Japp. Då börjar jag. Hej! Jag lyssnade precis på avsnittet om solen och jag har en fråga.
Ja.
Jag har hört att solkräm inte spelar någon roll när det kommer till malign melanom. Att det enbart är skugga som skyddar mot det. Och även att man kan få det på insidan av kroppen så det inte syns. Jag undrar, stämmer detta? Och hur, med stora bokstäver, ska man då kunna veta om man har det? Tack för toppenpodd. Med vänlig hälsning, Emelies likbleka syster. Det är alltså min syrra, Viola, som har skickat in. Jag blir så glad.
Och Viola har ju, ja, vi har aldrig sett. Men vi var med i samma tv-serie, Skuggornas hus.
Precis.
Och då spelade hon ett spökbarn.
Ja, jag vet. Hon var så gullig.
Som var jätteläskig.
Ja, jätteläskig och jättegullig. Ja.
Det är för övrigt ett tips till ni som lyssnar. Om ni vill se en riktigt bra tv-serie så finns det på Öppet arkiv, SVT, ja. Skuggornas hus.
Precis, men den är dock inte helt uppdaterad vad det gäller
politisk korrekthet.
Den är inte så politiskt
liksom
korrekt. Nej, den är ändå, om man bortser från det så är den väldigt trevlig.
Ja men bra.
Bara så att vi inte får några klagomål.
Nej, men det är en jättebra skräckserie. Som,
för barn också.
Ja, toppen. Hej Viola. Ja, nej men med solskyddsfaktor så stämmer ju det att solskydd, alltså, och det är det som är lite lurigt, men solskyddsfaktor skyddar ju inte 100% mot solens strålar, men man gör så gott man kan. Det är klart att du kan få ett malignt melanom även om du har smort in dig, och det är jätteviktigt att folk vet. Det viktigaste är att man faktiskt inte sitter i solen mellan 11 till 15 bara för att man har smort in sig, utan var gärna i skuggan även fast du har smort in dig, helt enkelt. Sen så det här med att få maligna melanom på insidan av kroppen. Alltså maligna melanom utgår ju från ett cellslag som heter melanocyter. Och de finns ju i huden. Det är det som gör att vi blir lite bruna. Det är också de som skapar födelsemärken. Anhopningar av melanocyter. Och de skickar ut något som heter melanin. Och maligna melanom är ju melanocyter, alltså den celltypen som har blivit cancer och förökar sig. Så att för att det ska kunna bli ett malignt melanom så måste det finnas melanocyter. Vi har melanocyter överallt där vi har hud och även i ögat som ger pigment. Mm-hmm. Så man kan faktiskt få det där också.
Just det.
Men man kan inte få malignt melanom i levern eller i tarmen.
Men du kan få insidan av huden, eller?
Nej, men inte insidan, utan det är ju i liksom det skiktet där melanocyterna finns.
Men kan du få den som att den inte syns på kroppen?
Nej, är liksom det enkla svaret. Det är klart att får du det liksom i ett hudveck någonstans, alltså så är det ju svårt att se.
Men
det måste finnas pigmenterad hud för att man ska kunna få det. Eller då i ögat. Där man har pigment.
Så då kan man säga att det här inte helt stämmer.
Nej.
Liksom, så hon behöver inte vara orolig för att...
Att hon ska få ett malignt melanom i,
inte se
liksom,
det.
I hjärtat eller så. Nej.
Ja, eller se det på att det finns på insidan av huden. Liksom.
Utan huden är det som vi behöver ha lite koll på.
Ja.
Och så.
Det är ju super skönt.
Ja.
För det där lät ju skitläskigt.
Ja, men det låter absolut. Det är klart att det låter läskigt. Men nej, det stämmer inte. Oroa dig inte, kära Viola.
Nej. Ha bara på dig täckande kläder och var mycket i skuggan och solhatt.
Fortsätt vara blek.
Ja, verkligen. Och det är så snyggt att vara blek.
Men hon är konstnär också, eller?
Ja, hon är ju konstnär, så det passar,
passar det väldigt bra.
Älskar dig, Viola.
Och jag tycker väldigt mycket om dig, Viola.
Ja. Så, tack för det.
Tack så jättemycket.
Då går vi vidare till nästa då.
Ja, har vi någon ny fråga, Emily?
Yes.
Eller någon ny?
Ska vi se.
Ja.
Tja. Först och främst, tack för en otrolig podd. Jag har en fråga, men vill gärna vara anonym. Min sambos pruttar luktar alltid, med stora bokstäver, ägg. Alltså, ni vet, en riktig äggmök. Oavsett om han har ätit nyttigt, onyttigt, fet mat, laktos eller gluten, så luktar pruttarna alltid fruktansvärt äckligt. Grönsbygubbe. Vad kan detta bero på? För mycket dåliga tarmbakterier? Vad kan han göra? Hälsningar ägget.
Ägget.
Bra.
Tack för en underbar fråga. Ja, när man så pruttar varierar ju väldigt mycket i sin doft, kan jag ju känna själv. Jag har en teori, alltså ofta när pruttarna är ljudliga så luktar de inte så mycket.
Exakt, nej. Det är de som smyger.
Smygfisarna, som det där har jag funderat länge på. Jag tänker att lukten slår sönder när det vibrerar i skinkorna, ingen aning. Nej, men alltså ja. Dricker han mycket öl? ställer man sig frågan. För just, vi pratade ju om dålig andedräkt för en vecka sedan. Och då så pratade vi om svavel. Att det ofta är svavelinnehållande gaser.
Just det.
Och så. Och till exempel, just proteiner och även öl bildar mycket svavelinnehållande gaser. Även om man har en väldigt snabb tarmpassage. Att det liksom, från att man äter till att man bajsar, att det går väldigt snabbt. Om man är stressad och sådär, kan också påverka. Sen vet jag, alltså nu tänker jag på, men också om man bajsar väldigt sällan så kan pruttarna liksom bli illa, mer illaluktande också.
Att det ligger och gror.
Att det får ligga och gro jäkligt länge i ändtarm, eller liksom i ampullen, ja, i slutet av tarmen. Men ja, vad ska man göra? Vad ska man göra?
Ja.
Finns ju receptfria läkemedel på apoteket mot om man har mycket gasbildning.
Okay.
Som man kan ta.
Ja. Man kanske också har väldigt mycket gasbildning.
Ja, precis. Då kan man faktiskt prova det och ta en sån kapsel.
Och se vad som händer.
Ja, och då kan man fråga på apoteket bara och förklara problemet. Men ja...
De verkar ju ha testat alla möjliga matgrejer, så det verkar ju inte spela någon roll. Liksom.
Nej, men man undrar just med ölen där.
Ja, precis.
Och så.
Intressant.
Och sen så gällande pruttar överlag, så där har man mycket problem med gaser, så kan man försöka att inte dricka samtidigt som man äter.
Mm-hmm.
När man dricker så kan man svälja ner luft väldigt mycket, så, mellan tuggorna. Att man äter långsamt, tugga noga och äta små portioner och sådana saker. Men just när det gäller liksom lukten så har jag inte så mycket mer att säga.
Nej.
Det finns liksom ingen sjukdom som går med illaluktande pruttar.
Nej, och det, vissa och människor kanske bara har det också.
Ja, ja men faktiskt.
Mm.
Men så till anonyma frågeskrivaren, kolla hur det står till med öl. För det nämndes ju inte i frågan. Och sen så är det så att det är mycket öl som kommer. Försök att klara er utan, eller att sambon klarar sig utan, och se vad som händer.
Mm.
Och sen får man ju dricka öl, och så kanske du får vara i ett annat rum när han pruttar.
Ja, ja, exakt.
Så. Tack för frågan.
Ja, tack snälla. Okej. Hej, jag är en tjej på 30 år som hörde avsnitten om halsbränna. Jag har hälsoångest och därför oroar jag mig extra mycket för min reflux. Jag har inte alltid haft besvär med reflux. Jag upplever att den kom med besked för cirka 3 år sedan, och på grund av mycket stress och livsomständigheter, och sedan dess har jag haft besvär från och till. Då jag har hälsoångest funderar jag mycket på när halsbrännan blir en fara, till exempel ger sår och inflammation i matstrupen som utvecklas till ärr. Kan sådana läka utan medicin? Jag har inte tagit några läkemedel utan låtit det gå över av sig själv. Kan också tillägga att jag är orolig över att behöva göra en gastroskopi, då jag tycker det verkar obehagligt, samt att jag oroar mig mycket för Barrets esofagus.
Ja.
Grymt bra podd. Min vänliga hälsning, Michaela.
Tack Michaela, och grymt bra fråga. Barrets esofagus pratade vi om i avsnittet om halsbränna. Och det är ju när skivepitelet i matstrupen omvandlas till körtelepitel. Som ett svar på att det har kommit syra där, upprepat och under lång tid. Och det Barrets esofagus är ju då någonting som på sikt kan utvecklas till cancer.
Vänta, vad för något?
Barrett's esophagus, alltså den här omvandlingen av epitel.
Okej, men det är inte R-et som kan...
Nej, R-et, alltså...
Som jag har.
Har du ett R?
Nej, men när man har brock.
Ja, nej, brocket gör ju bara att det kan komma upp magsyra från magsäcken upp och leda till halsbränna då.
Mm.
Nu, Michaela, du har ju hälsoångest, skriver du. Och därför blir jag så glad att du skriver frågan hit. Och har du haft problem under... Alltså, det är jättesvårt att säga när ska man oroa sig och inte. Det är jättesvårt att svara på det i ett sånt här sammanhang. Men jag kan tycka att har du haft problem under en längre tid och det finns en oro, så tycker jag att du ska göra en gastroskopi en gång. Behöver inte göra mer.
Mm.
Oroa dig inte för undersökningen. Det är klart att det är inte trevligt att få en slang nerkörd i matstrupen.
Nej, men man kan få lugnande.
Man kan få väldigt bra lugnande som är effektivt, snabbt in, snabbt ut, så att man faktiskt knappt behöver vara medveten.
Nej, man är inte ens rädd när man får det där lugnande. Nej. Plötsligt är man bara, allt är lugnt.
Har du gjort det?
Ja.
Och du var lite orolig innan, eller?
Ja, alltså jag hade ångest flera månader, för det är jobbigt, det tar ju lite tid ofta innan man får, ja, liksom den där missen tar tid.
Just det.
Så jag mådde skitdåligt. Ja. Men sen när jag väl hade gjort det blev jag väldigt lugnad också på plats, ja, och fick ta såna lugnande och kände mig som världens starkaste människa liksom.
Men vad grymt. Mm. Och sen efteråt kändes det skönt att du hade, ja, gjort det.
Jag tycker hon ska, ja, göra det och sen höra av sig till oss om hur det gick eller liksom om hennes ångest när hon gjorde det.
Det vore jättehärligt.
Ja.
För att det kan vara så, alltså annars det är väldigt svårt att liksom stilla en oro baserat bara så. Men och oron, ja, oroa dig inte. Gör som Emily, gör en gastroskopi. Ja. Det är, men bara berätta för dem, alltså gastroskopisten, endoskopisten, att du är väldigt orolig så att de kan förbereda på rätt sätt och ge dig rätt läkemedel.
Exakt, och ja, får hon också ångest under, ja, den här väntan, hör av dig hit så, ja, dealar vi lite med din ångest under tiden.
Mycket bra idé. Mm.
Eller hur?
Lycka till, Michaela.
Ska jag köra en fråga till då?
Ja, men vi gör det.
Hej, jag vill bara säga att ni har bästa podden. Bästa avsnittet om panikångest framför allt. Har lyssnat 2 gånger på det. Fick äntligen bekräftat att jag får ångest av att inte äta regelbundet och framförallt att jag får lite blodsockerfall. Jag har också periodvis mycket extra slag på hjärtat och undrar om det kan vara ångest och oro. Det hittar inget fel på mitt hjärta, men det är sjukt obehagligt.
Ja, ah. Så frågan rör extra slag, ja, framförallt.
Ja.
Extra slag är väldigt vanligt hos yngre personer. Hjärtat har en inbyggd liksom, rytm i sig. Och sen så har vi lite andra saker som påverkar hur snabbt hjärtat slår. Men som, vi har en struktur i hjärtat som ser till att hjärtat ska slå regelbundet och precis leverera rätt cardiac output till det kroppen behöver. Därför när vi springer så stiger hjärtfrekvensen för att kroppen behöver mer blod. Och när vi vilar så behöver kroppen mindre blod per minut som pumpas ut av hjärtat. Ett extra slag kan komma mitt liksom i mellan 2 vanliga slag. Det är konstigt. Vi känner ju inte alltid att vårt hjärta slår. För att det slår regelbundet. Och skulle vi hela tiden vara medvetna om att vårt hjärta slår skulle vi bli galna. Men när man får ett dubbelslag, då kommer det en sån här, alltså ett extra slag, då kommer det ofta en kompensatorisk paus efter det här extra slaget. Och den pausen är jättekort. Men vi reagerar, vi känner det väldigt mycket.
Mm.
Så att plötsligt, det kan kännas som en evighet. Och sen känns det som att hjärtat slår lite hårdare efteråt och så kan vi bli oroliga och då väcker vi liksom en stress i kroppen. Har man kollat upp de extra slagen och sett att de är supraventrikulära extra slag, alltså helt ofarliga, som inte beror på liksom att hjärtat är dåligt eller att någonting är på gång, vilket man har gjort i ditt fall in, då är de ofarliga extra slag.
Har de gjort det?
Ja, men hon skrev att de hade kollat upp det.
Ah, okay.
Ja. Ofarligt, men kan vara väldigt obehagligt. Ofta kommer det när det är lugnt och tyst omkring en. Ofta liksom på kvällen efter en arbetsdag.
Mm.
Absolut kan bero på stress. Det kan också bero på att man har druckit för mycket kaffe. Det kan bero på att man är bakis. Vad är det mer? Att man har sovit dåligt. Alltså att man har lite stress på slag, helt enkelt. Koffein piskar
det
på kroppen lite.
Det måste vara väldigt vanligt att man får ibland att det känns som att hjärtat galopperar lite liksom.
Ja, men precis. Att det är någonting som avviker. Så att ingen fara. Men har du perioder att du drabbas av fler sådana extra slag, var inte orolig, utan se till att du sover, se till att du äter regelbundet, dra ner på eventuellt nikotin, dra ner på koffein.
Mm.
Så ska det nog bli bättre. Då har du liksom verktyg i sådana perioder att hantera.
Mm. Mm.
Så kommer det gå jättebra.
Ja.
Ja.
Tack så mycket.
Ja, ska vi
avrunda eller?
Butiken
ja,
idag,
vi gör det.
Alltså det var så himla bra frågor. Tack så jättemycket.
Jättefina frågor verkligen.
Fortsätt skicka frågor till fraga@arjagsjuk.se eller via vårt instakonto @arjagsjuk där man även gärna får skicka röstmeddelande. För det är ändå ett ljudmedium det här.
Ja, det blir väldigt dynamiskt.
Nej, det är så trevligt.
Mm.
Och inga frågor är dumma eller konstiga, utan vi ska försöka svara på allt. Och under sommaren så kommer vi bara ha frågeprogram en gång i veckan.
Exakt.
Då behöver vi extra många frågor.
Så då kommer vi maxa med bara frågor.
Maxa frågebiten under hela semestern. Emily, hur har det här gått utan nisser? Jag var lite så här...
Ja, alltså, vi var ju liksom lite nervösa, men det kändes skitbra.
Ja. Men han kommer tillbaka.
Ja. Och det är ju också jätteskönt. Slipper
jag saknar hans liksom varande.
Ja, jag är med.
Och så.
Liksom, jag är så glad.
Och jag ska ändå inte gifta mig med honom.
Nej, exakt.
Ja.
Men det ska bli härligt
att jag saknar hans röst och liksom sådana grejer.
Ja, jag är med väldigt, väldigt mycket.
Ja. Så Ha det bra, ja. Tack för idag. Tack för även idag. Till Daniel Aldermark på One Touch Edit för excellent klippning. Ha en fantastisk vecka nu, så hörs vi nästa onsdag.
Det gör vi.
Ha det fint tills dess, ja. Hejdå.
Hejdå.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.